Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Den här bruden som du håller på med, eller ni ska älska den.
Prata inte för mycket nu, det är en podd.
Kan vi klippa tillbaka?
Ja, vi får klippa i början.
Nej, den har ingen lag till
Victoria. Avbryt
inte. Det är inte gratis att göra podd och vi är beroende av varje bidrag. Swisha in ett bidrag på nummer 123-5354-857. Jag repeterar numret 123-5354-857. Välkomna till ett nytt avsnitt av podcasten Cyril och Stig. Cyril, det är jag, Cyril Hallman. Stig, författaren Stig Larsson. Podcasten produceras av Storyhood. Dagens gäst är musikern och poeten Conny Nimmersjö. Conny Nimmersjö var i början av 90-talet med och bildade bandet Bob Hund. I år firar de 25 år sedan deras första platta släpptes och 20 år sedan det stora genombrottet med skivan Jag rear ut min själ. Han har också spelat gitarr med Joakim Tåström och gjort filmmusik, diktsamlingar, fanzine. Och är i höst aktuell med nya bandet KC Baby.
Okej, välkomna säger vi till Conny Nimmersjö som är hemma hos mig här på Kungsholmen idag.
Ja, tack.
Sist vi träffades första gången för mig, men ni känner varandra. Men det var när jag och Stig var på Feministiskt initiativs valvaka, så då måste det ha varit 4 år sedan.
Jag tror att det var i din lägenhet,
va? Ja, precis. Stig har en dold politisk agenda här.
Ja, jag försökte ju få dem att rösta på manlig attack då. Det är ju något som är mycket mer aktuellt idag efter min tur. Men vi har ju då Feministiskt initiativ och så har vi manlig attack.
Jag ska dra storyn riktigt så. Jag var inbjuden till Vänsterpartiets, Miljöpartiets och Feministiskt initiativs så här privata valvakor. Och sen ringer jag Stig och frågar om han ska följa med på Feministiskt initiativ. Ja. Han bara inte riktigt klok, säger han. Story. Jag bara, men liksom, var finns det mest kvinnor? You do the math. Så.
Ja, men det här var ingen lägenhet.
Ja, precis på Östermalm.
Och du vet ju att Cyril somnade där också.
Okej. Okay. Man får utelämna lite åt fantasin till lyssnarna. Ja. Men du går in på detaljer.
Ja, men gjorde vi det? Nej, men alltså, jag har ju så... Jag är ju då... Jag stödjer ju då feministerna när det gäller sådana saker som att de ska ha lika lön och att det existerar ett strukturellt förtryck mot kvinnor och allt sånt där. Det håller jag verkligen med om. Och jag har också skrivit om det. Och jag har... Måste jag säga, jag har haft en ganska bra relation just med feminister.
Men var du där också för kompisar till värdinnan, eller var du där också av politiska skäl, eller var du där?
Alltså, det var en valvaka. Jag tror inte att det här, alltså ni kom ju lite senare. Mm. Alltså, där vi var liksom egentligen bara folk som förmodligen hade röstat på dem. Jag tror inte att det var inte deras officiella valvaka som vi var på då. Mm. Men jag har för mig att det här var det, vilket val var det här?
Det
var
väl
det
valet senaste.
Det här valet som det handlade, det för min del så handlade det bara om att försöka det är samma sak i år. Ja. Att försöka hålla Sverigedemokraterna ifrån makten är väl det enda som egentligen är viktigt.
Ja, det börjar bli lite läskigt nu när Bert Karlsson ska gå dit som någon medlare mellan KD och SD och nu. Så man vet inte vad som händer.
Ja, alltså jag tror nog att de kommer att växa dramatiskt. Och att det stora problemet är att det vi kallar för kulturvärlden, de lever som i en bubbla. De har ingen som helst kontakt med vanliga människor. De har aldrig träffat en arbetare, alltså en hantverkare som har kommit hem och fixat, inte vet jag, glasgolv till deras uteberanda eller något sånt där, va?
De är rörmokare, va? Nästan ja. En ingångslön på 38 000.
Ja, men alltså, de vet inte hur... Alltså, jag umgås ju regelbundet med arbetar och även med invandrare, och jag umgås med invandrare som röstar på Sverigedemokraterna.
Mm. Men Sverigedemokraterna har ju en man kan säga, det är ju inget nytt fenomen, va? Människor har ju, det är inte så att människor har börjat byta åsikt, alltså, det finns ju en jag tycker inte att Aspi kan liksom alltså solidariteten måste säkras utanför landets gränser, det tycker jag.
Nej, men det känns som det är mycket som händer kring dig och Bob Hund nu. Det är 25 år sedan ni släppte er första skiva.
Ja.
20 år sedan genombrottet med Jag rear ut min själ. Du har ett nytt band på gång med den här tjejen.
Ja, som precis.
Och Thomas Öberg är med medborgarbandet där. De verkar göra en grym musikal där nere i Malmö.
Ja.
Och sen ska ni spela på Grönan. Och nu i helgen, det podden kommer vara släppt efter det. Då ska det vara hyllning till Bob Hund på Strand.
Så. Ja, precis.
Kaurman. Så det verkar vara mycket som händer där.
Jo, nej, men vi ska göra en ny skiva i höst också.
Okej. Okay.
Det var 3-4 år sedan vi spelade in sist nu. Förra skivan. Det har ju blivit så att musik är ju det som du vet ju Stig, när vi träffades första gången så du hörde på musik och skriva.
Mm.
Och oftast blir det ju så i livet att man rullar med det som funkar. Liksom.
Stämmer det? Stig säger ju ibland i vissa tillfällen, ofta berusat till... För att understryka sitt geni så säger han att han upptäckt Tåström, Magnus Dahlström, Persbrandt, dig, ja, även mig tror jag.
Ja, alltså.
En uppsjö kvinnliga poeter.
Ja, men alltså 1986 så var jag på...
Och även Bob Hund tränade han också.
Nej, men 1986 var jag på en fest. Nisse Claesson fyllde
30 kanske.
30 år.
Ja, visst det.
Och då spelade du där.
Ja.
Och du gick fram till dig.
Det minns jag.
Och sa du kommer att bli en stjärna.
Just, det stämmer faktiskt.
Och då, du stod och spelade på hemmafest?
Jag stod typ i en sån här fönster... det var på en hemmafest. Det var jag och min kompis Rainer Westerin som spelade.
Ja, men jag sa samma sak till Lone Bruhl. Första gången hon uppträdde. Ja. Gick jag fram och kramade honom och sa, hon var 15 år. Sa, tjejen, jag har sagt det några gånger tidigare. Du kan ta det lugnt. Du kommer bli en stor artist. Ja, det är rätt.
Det stämmer att det var första gången vi sågs.
Och var du var nog
jag var låtskrivare och sjöng.
Stig hade nämligen sagt att du skrev poesi också, så då sökte jag på dig i registret. Det enda jag fick upp var ett fanzine i 3 delar. Där du och någon polare intervjuar Lars Kremarna från De Dummaste. Och det var inte fanns opera, utan det var från De Dummaste då.
Ja, precis.
Avantgarde. Jag har kvar din diktsamling.
Alltså,
så du har släppt en diktsamling också?
Nej. Det är bara jag och Horace som har läst den. Både jag och Horace är fullständigt lyriska. Och tycker att det här är tillsammans med Ann-Björn Johansson. Det som sorgligt nog aldrig blev utgivet. För ni kom samtidigt.
Ja.
Ungefär 1989-90.
Ja, just det.
Och då, det var så hopplöst då. Därför att de här dumma förlagen. De hade gett ut så jävla mycket dikter då på 80-talet. För de trodde det var en grej med dikter. För det var ju jag, Katarina, Ann Järlund, Kristina Lugn och du vet. En massa poeter.
Ja.
Så de släppte ut, jag vet, Norstedt släppte ut 17 debutanter på ett år. Ja. Nästa år beslutar de sig för att ge ut 0 debutanter.
Det var då, det tappade jag.
Varför släppte du inte liksom?
Nej, men ja, alltså bara för att släppa en diktsamling själv.
Mm.
Det är så, bara hoppar inte ut genom fönstret.
Nej, men alltså, nu måste man säga såhär, alltså Cyril har tyvärr skrivit lite dikter. Och det är på en annan nivå. Om man säger Conny...
Det är väldigt populär hos kvinnor och det har sålt bra.
Ja, men alltså, Cyril han skriver vulgära dikter. Conny skriver seriösa dikter.
Mm. Men det där var ju... Alltså det man har skrivit, det försvinner ju. Det finns ju
Det är ju
ja.
Så, alltså du kan släppa det med det. Ja. Ja, så det blir en annan sak när du var, det hade varit kul när du var så ung. Då hade du kanske blivit någon underban.
Nej, men det hade ju nästan varit roligare att bli rockstjärna då.
Jo, men alltså jag har aldrig några dubier runt det där.
Men i Bob Hund är, alltså för där, det, jag skulle säga om Bob Hund, för där tycker jag ändå liksom att ni bildades 91 va? Någonting. Ja. Eller något 91. Och där tycker jag att, och ni var före, det kom massor med efter er band, Broder Daniel, Bad First Quartet, Lax och massor som spann vidare på det ni gjorde. Men egentligen tyckte, sen var ju 90-talet någon period när indie blev mainstream. Jag tycker egentligen det var bara ni och Olle Ljungström som fixade det avantgardiska riktigt bra på något sätt. Jo, framförallt i texterna. Men det var Thomas
Öberg. Avantgard tillsammans i samband med någon form
av... Ja, men någon form av dadism, så att det gör bra. Och även musiken också. Att det, alltså, som till exempel många av mina äldre kompisar, du några år äldre än mig. Olle Ljungström som var nära kompis med, han är ju 10 år äldre än mig. Han dyrkade ju Talking Heads till exempel, som jag aldrig liksom har fallit för sådär. Men jag tycker ni har tagit, både ni och Olle tog det bästa från den här New Wave-punkens avantgardistiska sida. Ja. Blandat med någon form av just dadaistiska texter, som ändå sa något.
Nej, men där var det ju, nu är vi ju ett band va, så att det finns ju olika... Stig. Det här med rockbandets, vad det är för någonting. Det är en ganska rolig struktur i det. För du har liksom 4, 5, 6 stycken personer.
Mm.
Och du har ingen ledare oftast. Eller du har det är totala anarki. Det är hela tiden det. Du kan ju se på Rolling Stones där. Att när den som har bäst idéer är längst fram på skivanslaget. Först så är det... Vad heter han som dog här i Sweden i Polen? Han är ju stjärnan först där. Alltså, han är längst fram på den första skivanslagen.
Han skrev inte låtar och andra
sidan. Jo, han var drivande i bandet.
Ja, precis. Mm.
Och sen så när han tacklar av, jag tror att det var väl, han blev väl försvann in i
någon slags... Antagligen mördad, en svensk tjej var med där också.
Ja. Men sen sista skivan som han är med på så är han ju inte aktiv. Då ligger han ju bara liksom och typ...
Ja, du tänker på att Godard gjorde en film om det också.
Han ligger
i ett hörn.
Men då är det som istället Keith Richards som är längst fram på skivomslaget. Och sen efter det så blir det Mick Jagger. Men det är bara som en bild av det att hur man jobbar. Det är svårt för oss om du ska göra... Rätta mig om jag har fel, men om du har teater och alla, om du har fri teater och alla får göra vad de vill, det blir inte bra.
Nej, det blir inte bra. Det är jag upptäckte det. Jag jobbar ju ihop med ett band, Battle of Santiago. Och jag märkte ju på dem, jag kan ju ingenting om musik.
Men det är en fördel.
Ja, men alltså jag märkte då att de hade sådana problem med just det med demokrati. Mm. Alltså de var överdemokratiska. Ingen kunde bestämma någonting.
Nej.
Och jag som inte kunde någonting, de kunde ju någonting. Men jag som inte kunde någonting var tvungen att gå in och styra och säga, nej men vi tar ner där lite där och så bara vi den där. Och det går ju, även om du inte kan några noter eller någonting va, så går det ändå att snacka sig fram va.
Jag körde ju band i tonåren och även turnerade så, men då var ju jag mer som en diktator.
Det behövs ju att det är någon som liksom ser till, så gör vi. Det är ju mycket lättare så.
Nej, men vi, för vår del så är det ju så att ofta är det ju liksom, alltså det är den som har bäst idé han vinner och den personen är lyssnar på han får bestämma. Men ibland är det också en producent som kommer in utifrån och har...
Ja, men så skulle det vara. Alltså, det är den som har bäst idéer. Alltså, det är ju inte någon prestigegrej.
Nej.
Är det någon som har bäst... Det är ju samma sak på teater, egentligen. Alltså, för jag har ju ändå satt upp x antal pjäser.
Mm.
Och är det så att det är någon, jag vet ju... När vi satt upp Arbetsplatsens sista hjältar, så var det faktiskt min regiassistent som kom på ett av de mest komplicerade scenerierna.
Mm.
Det spelar väl ingen roll att det är han som har kommit på det.
Nej.
Alltså, ge mig en idé, bara den är bra va.
Nej, men det är väl att säga med omslag, för ni hade ju Martin Kahn på omslaget, alltså er art director. Ja, och sånt där, hade han något kreativt inflytande? Jag kopplade det i er, för att jag gjorde flera intervjuer med Lou Reed.
Mm.
Och då frågade jag Lou Reed vad Underworld hade för betydelse för Velvet Underground.
Ja.
Så han hade jättestor betydelse, för det han sa var att han gav oss total frihet och sa don't let them come near you, don't slick it up, liksom, gör precis vad ni vill. Så på det sättet var han viktig, men för att han inte la sig i. Det var hans filosofi med oss.
Men Martin Kahn har ju omslagen har han ju fått göra väldigt mycket utifrån eget huvud, va? Sen så har vi tackat ja eller nej till det han har kommit upp med, va?
Mm. Men han hade ingen inflytande över bandet eller något sånt?
Nej, men däremot så har det en form av humor som liksom är som han och Thomas och Jonas känner ju varandra som var tonåringar.
Mm.
Så det har ju blivit, det är liksom
en del av,
1987 flyttade Thomas och Jonas till Stockholm. Mm. Och det var ungefär samtidigt som jag flyttade hit. Ja, jag kom till Södertälje. Så vi träffades första gången på någon bröllop, tror jag. Det var någon kompis till mig som gifte sig. Sen så hamnade vi i samma replokal och sen så var det lite lösa konstellationer och man såg sig på samma ställen. Det var mycket det här runt Medborgarplatsen som fanns. Ja, Stockholm var ju så litet då.
Ja.
Det blev vi som startade det här bandet, och det var ju liksom det var 200 andra människor som höll på att starta band i samma veva som hängde runt på de här rockklubbarna, men det, så blev det bara vi. Men vi hade ju en gemensam väldigt stark vilja, och det var just det att nu vill vi göra musik, alltså, det är lite så här pangbom stänga. Alltså, vi gör musik som vi gillar, som är för oss. Det var som i första tiden så hade vi ju som en idé om att vi aldrig skulle ge ut en skiva, vi skulle aldrig ha en spelning. Det här är bara vår musik. Vi ville liksom inte kommunicera.
Mm.
Och just för att den tiden där runt 1990 så kändes det som att väldigt mycket var, bortsett från den elektroniska musiken som var spännande då. Rave musiken var ju väldigt spännande.
Ja, den kom ju åt 9.
Men rockmusiken var ju väldigt så här arena aktig och tråkig liksom. Och det var väldigt långt ifrån Melodifestivalen, om vi säger så.
Mm.
Men så vi hade ju en vilja bara om att få och som du sa, som du var inne på, så var det liksom lite så att vi såg så som att vi fortsatte på den här den här postpunkscenen som lite dog, va?
Ja, ni gjorde ju till exempel, som jag tyckte var kul då, när ni gjorde en svensk översättning av det första cover på Per Ube, och vid det tillfället var det bara, hade jag en vän förutom mig själv som hade koll på dem liksom. Och ni fick ju ändå nästan en hit med den liksom. Och liksom, hur många har koll på dem, och det var ju liksom.
Det tycker jag är kul.
Jag släpper en bok nästa år där jag samlar massor av artiklar ut om amerikansk punk, som intervjuade Richard Hell och Blond och alla de här när var korre i New York för 15 år sedan. Mm. Så jag tänkte samla de artiklarna och sen skriva några essäer. Den ska gå ut på att punken i USA var ju mer en konströrelse, medan punken i England var ju mer tonårsgrej och nationell skandal. Men du kan ju inte jämföra Six Pistols eller Clash med band som Television eller Peru.
Du hade Wire i England som var ett konstnärligt brand, men annars så håller jag med dig ganska mycket om det. Graham Lewis bor i Uppsala, så vi är från Wire.
Okay.
Har gjort länge, han är gift med sig där, och han såg oss ganska tidigt. Men han är ju väldigt så här, jag vet inte, jag gissar att de var typ tonåringar när de startade Wire också. Och då har de ju liksom, han säger till mig, han kan ju säga sånt så här som att I fucking hate the Clash. It's fucking folk music. Han ska allting vara liksom noise.
Alltså jag tänker på den här tiden, alltså i början av 90-talet, för det var en väldigt explosiv tid.
Ja.
Det samtidigt var inte så jävla mycket som kanske hände just då.
Nej.
Men det var liksom förberedde någonting. Lite grann som årsskiftet, alltså när punken kom, 78, så kom det som en ny generation.
Ja.
Och alltså jag har funderat mycket över det där. För den generationen, den hamnade ekonomiskt sett, liksom styrdes bort.
Mm.
Alltså, det var jävlar mig mycket svårare att komma fram på 90-talet än vad det var på 80-talet.
Ja.
Och jag märker det eftersom jag har följt så många unga författare, va?
Just det.
Och sett hur svårt de har haft det, va? Mm. Därför att du hade liksom inte, det fanns inte någon, alltså kritiken blev ju undermålig under 90-talet.
Mm.
Och du kan ju säga att det gäller också konsten. Alltså konstkritiken och konstscenen förföll totalt under 90-talet.
Ja. Men, hur var det med, när var de igång med, när ni var igång med KRIS och så här? Men det är 80-talet.
Ja, men alltså, du ska inte blanda ihop oss i gamla KRIS.
Nej.
Med dem i nya KRIS.
Nej.
För de var som Boris så väl uttryckte det. Nej, jag ska inte säga det. Jag ska inte avslöja vad han sa. De var ju annorlunda än vad vi var. Mm. De är karrieristiska.
Och alltså, snackar om de här som blev chefer på Moderna och,
ja, typ, alltså de, alltså säger så här, va, deras, de var jävlar med intelligenta och intellektuella.
Mm.
Men någon pejl på konst hade de inte.
Ändå var det de tog över konstlivet.
Men du vet, det var så här, jag sa så här till Valle, Valle är ju jävla schysst.
Ja, visst, ja. Jag känner ju Valle och Daniel.
Ja, men alltså, Valle är en underbar människa.
Ja.
Och då sa jag till Valle, Valle, vet du bara vad som hände? Så här var det, förstår du. Att ni höll på med Heidegger och Husserl och sånt där, va. Och det fanns inte en endaste brud. Och ni var ju heterosexuella, eller hur? Ja, det var vi ju, heterosexuella. Ja, och så kom ni på det där med konst. Det var ju massa brudar där, vet du. Och de hade ju, de skrek ju efter legitimitet. Svåra texter som inte var rakt av snömos. Och så tänkte du, Valle, ja, men jag kan ju skriva som inte är snömos och fitta samtidigt. Du är elak, du, Stig. Men det var ju fan sanningen.
Men där med texterna, som du sa, om när du har gjort en sån begåvad diktsamling och sånt, var det Thomas Öbergs egna texter, eller var, hade du något med texterna också att göra, eller?
Nej, alltså, jag har bara skrivit texter till mina soloskivor. Thomas Öberg har skrivit, jag tror jag har skrivit en text till Bobo.
Mm.
Sen så har jag bidragit med vissa rader här.
Mm.
Men det har ju, det blir ju som att nej, det hade blivit trångt, alltså, med två språk där. Thomas skriver helt annorlunda än vad jag gör.
Mm.
Thomas texter är ju liksom, Thomas är en sån här person som har, ni vet, vissa personer har man, han är ju, Thomas scen, jag är ju motsatsen till hans privata jag, kan man säga.
Mm. Mm.
Folk, men det är en sak som jag kom på nu.
Vänta, bara låt han prata.
Folk brukar tro att Thomas är en extrovert person.
Mm. Mm.
Privat så är han ju liksom,
jag är svårt,
otroligt försiktig.
Det är svårt för folk som sjunger på skånska, men just det, texterna kompenserar och scenframträden och kompenserar. Mm. Mm. Så det funkar ju på scen.
Ja. Nej, men jag kom på nu i denna sekund. Jag minns ju, alltså, för den här diktsamlingen som du skrev, den var som uppdelad i två delar, kan man säga.
Ja.
Där den ena delen var, rörde sig åt ett håll, kan man säga, från Selan och bortåt. Bortanför Norén. Alltså, vi snackar nu om väldigt egendomliga texter som förmodligen bara jag och Katarina Frostenson och Horace uppskattar. Och så var hälften var väldigt glada texter om sommaren. Alltså, som var underbara. Och de här sommartexterna, de har ju aldrig blivit låtar.
Nej. Nej.
Varför inte göra det låtar?
Ja, alltså, det är ju lite det här med att, det där, jag jobbade ju i herrans massa år på att hitta ett språk att sjunga på.
Mm.
Jag tyckte att jag var ut min första soloskiva 2006, va? Då var jag 40. Och då hade jag jobbat i 20 år med att hitta ett språk som jag tyckte fungerade att sjunga på. För det dikt och sång är två olika uttryck.
Ja.
Och jag provade ju naturligtvis massa gånger att sjunga de här dikterna, det blev ju liksom de är ju så fragmentariska så att det blir nästan obegripligt när man sjunger dem. Det var så jag upplevde det i alla fall. I alla fall hade jag inte då någon röst som jag kunde reglera dem med. Men det kanske kommer.
Testa.
Det kanske kommer.
Testa. Det kanske blir nästa sommars stora hit som alla nynnar på.
En sak till som jag skulle fråga om musik. Eftersom jag är så intresserad av musik.
Jag ska bara hämta en sing.
Nu ta här bara. Eftersom jag är så intresserad av musik. Du har ju också gjort filmmusik till exempel.
Nu var jag tvungen att tänka efter, men det har jag va?
Jag kommer inte ihåg vilken film, men Tystnaden eller något sånt.
Ja, just det, precis.
Men det känns ju... Oh, men sen har du också spelat, du har spelat med Tåström också.
Ja.
Är det så att liksom... Alltså jag bara funderade på det idag, att Tåström efter typ början med Ebba, behöver han gitarrister som dig... Stryter Arj och Pelle Hussler och backa upp han med någon som är med från någon konstnärligt avantgardistiskt håll och backa upp honom?
Nej, alltså jag skulle säga att han ser sig själv som sångare i första hand, men jag tycker att han är en helt makalös gitarrist. Jag tycker nog inte att han behöver egentligen någon, men däremot så är det svårt att göra allting. Det är svårt att vara one man band och göra allting själv. Va? Jag tror att han vill... Och jag tycker själv oftast att det är roligast att se en sångare som inte håller i en gitarr på scenen.
Ja, det blir någon sätt att gömma sig.
Det blir alltid så att...
Man föredrar någon som är inte Mick Jagger.
Ja, men du vet, om du är liksom... Om du inte har någon... Om du bara har mixativet att hålla i, det är en väldigt utsatt position.
Det är väldigt utsatt.
Och det är den som man ska söka, tycker jag.
Ja, det tycker jag. Ja.
Precis av samma anledning som att... Det svenska band som... Där pratar jag alltid om att... Svenska band som sjunger på engelska... Eller på svenska, va? Så är det ju så att... Det är ytterst få... Ja, men, om du spelar någon slags partymusik, va? Då vill vi inte höra den på svenska. Det är liksom... Sången ska bara vara en slags... och det låter bara på engelska.
Mm.
Men vill du liksom åt... Konst eller äkta känslor... Så kan du inte göra det på ett annat språk. Det blir ju, jag kan ju inte skriva en låt som handlar om en släkting som dör och göra det på ett annat språk. Det funkar ju inte, va?
Nej, det är väl bara Nabokov som har klarat att hantera så här många språk.
Jag
ska bara fråga Ingrid. Men blir det då också mellan er tre att ni, eftersom Tåström är en sån stor och dominerande faktor i svensk musikliv sedan liksom 70-talet, blir det också att ni tre blir konkurrenter då om att få jobba med Tåström?
Nej, det funkar inte så.
Eller är ni vänner?
Ja, man blir ju kompisar med dem man spelar.
Men så är det med författare också.
Ja.
Alltså alla som är bra blir ju polare med varandra.
Ja.
Alltså det är ju liksom, det skulle ju vara så jävla konstigt om det inte vore så. Och en gång i tiden var det faktiskt så att det var likadant med, framförallt då, jag skulle säga även dans, men framförallt konst. Att man höll ihop.
Ja.
Att man träffades. Och det där splittrades på 90-talet. Mm. Men på 80-talet var det så att man hängde i gäng på ungefär samma klubbar. Och träffade konstnärer. Och, alltså jag träffade ju Max Bok. Så innan han hade, det liksom, hade haft en utställning överhuvudtaget.
Ja.
Och vi gjorde grejer ihop. Och det var inget konstigt med det. Utan vi arbetade med olika former. Olika... konstnärliga uttrycksformer, va?
Ja.
Men alltså, att det skulle vara någon form av... Men sen sabbade så jävla mycket av den intellektualism som drabbade oss på 90-talet. Där allting skulle vara så jävla teoretiskt.
Ja, men det var en tung ålder.
Ja, och det förstörde så fruktansvärt mycket.
Ja.
Och det, egentligen så tror jag igen... Jag skulle säga att det är först nu, de sista 5 åren... som jag tycker att jag bör komma tillbaka. Den väldigt unga generationen har ju ingen connection med det här, va?
Nej.
Och jag känner ju många som är, du vet, jag umgås ju med alla typer av åldrar.
så de som är 25 års ålder och så, de vet ju ingenting om det här, va?
Nej. Men så var det för mig också, om vi pratar om skrivande och musik och så här, så var det så att jag bottnade ju mer i musik, i om vi säger rockmusik då, för att jag hade ju hört alla skivor som fanns.
Mm.
Om jag är 20 år gammal och skickar en låt till ett skivbolag och skivbolag säger nej, då blir jag ju förbannad och säger du är dum i huvudet.
Mm.
Men som poet och 20 år gammal så är man inte lika stursk. Jag visste ju om att jag inte hade läst så mycket, liksom, att andra visste mer än vad jag gjorde.
Just därför kan det bli bättre.
Precis, det har ingenting med kvaliteten att göra. Men däremot då, när man får nej av en förläggare, så är det lättare att känna att det kanske inte är så bra.
Mm.
Du vet, med musiken så hade man ju också det här med gänget då. Att man är band, att man har...
Uh-huh.
Att man är liksom flera stycken. Det är ju en styrka liksom.
Fast det är ju lite också som... John Lennon hade ju alltid komplex mot Mick Jagger. För John Lennon ville egentligen bli... Han ville egentligen vara en rockstar. Och han var ju en sån här som gömde sig bakom en gitarr. Han ville vara den där scendoktören som Mick Jagger. Så när han gick solo, då började han ju genast... Eller när han var 40 mot slutet innan han dog. Det var därför Mick Jagger höll på och Mick Jagger tog åt sig så mycket så att han höll på att splittra Stones. För det sista John Lennon, hans sista intervju där, Rolling Stone, innan han blev mördad, var så här typ: varför håller Mick Jagger sig med ett band? Gäng håller man sig till i tonåren. Han är inte vuxen, han är inte man nog. Och Mick Jagger tog åt sig så mycket så han gjorde två värdelösa solskivor. Och det höll på att splittra hela Stones. Han klarade sig utan
Keys. Alltså du vet, det är bandet Refused från Umeå.
Ja.
Jag läser ju...
Du är vår tredje musik. Vi har bara haft tre på Refused här tidigare.
Refused från Umeå.
Ja. Och jag läser då den här boken om dem. Och jag blev så jävla rörd. Därför jag har ju träffat dem och lärt känna dem. Och de är ju liksom... De liknar det... om jag nu... Det låter kanske skrytsamt. Men alltså de liknar oss så jävla mycket. Att de gav allt. De sket fullständigt i om det skulle bär eller brist.
Mm. Mm.
Alltså vi går in för det helt. De gick ju inte ens ut nian.
Nej.
Och alltså nu när jag känner de här killarna lite grann. Alltså bortsett från att jag skulle aldrig kunna vara med i gänget, för de var ju veganer. Alltså jag kan inte äta grönsaker.
Det kan vara nyttigt för
dig. Nej, men alltså jag skulle ju dö av svält. Och inte dricka sprit och röka cigaretter.
Proteiner i bönor.
Usch. Nej, men alltså. Nej, men de hade ju den drivkraften som man bara kunde ha på något sätt. Om man kom ifrån lite utifrån.
Mm-hmm.
Nej, men det, alltså, det är ju också, om man pratar amerikansk punk, det är ju sånt som liksom Ramones, varför var de så grymma? Det var ju för att det var som ett gäng som bara går in och våldgästar en scen.
Ja, men de hade ju också så...
och som var som en liten armé.
Ja, men de kom ju också från ingenstans.
Ja.
Men mycket, mycket så är det ju liksom att alltså, just det här med att växa upp på landsbygden där det inte finns någonting. Det är en bra drivkraft.
Ja, liksom, jag tänker på Sahara Hot Nights.
Ja, just det.
Från Robert Schwartz.
Nej, de är alltså, bra.
Det var inte Robert Schwartz.
Nej.
Alltså, det är samma sak. Har du varit?
Det är liksom sånt jävla ökenställe.
Men har du varit...
Det ligger precis mellan Umeå och Skellefteå.
Ja, har du varit i Fagersta? Där har du liksom Knives, No Fun at All. Det har massor med utav de där banden som ändå var... Satte Sverige på världskartan lite.
Var du född, säger du?
71.
Mm. Var någonstans?
Nej, här i Stockholm.
I Stockholm, ja. Så, så vi är två lantar så är det en stadsbo
här. Ja, jag är faktiskt i Farsta och Vasastan och Östermalm.
Ja. Han kommer från högkultur. Hans farsa var Arne Häggqvist.
Ah, okej.
Okay. Jag skulle gärna citera honom, men det vill inte syre.
Nej, men jag kommer ju från Södertälje. Och det är ju så att det är bara 3 mil från Stockholm. Jag kan aldrig bli Stockholm.
Nej, men däremot för att på något sätt dementera det Stig säger, alltså det spelar ingen roll, min mamma är också en kulturperson, men det spelar ingen roll hur stora kulturpersonligheter dina föräldrar och är om de inte kan ta hand om det. Min pappa dog när, när jag var 14. Så jag växte ju upp snarare på gatan. Och liksom jag hade 20 polisanmälningar när jag var 16.
Ja, men du träffade Andy Warner när du var 10.
Nej, 11. Men hjälper det mig när jag är 13 och min mamma är sjuk och min pappa är död? Och jag får bo i trappuppgång.
Nej, nej, men det är väl ingen här som säger att det är omöjligt att göra bra saker om man, om man har det förspänt.
Man kan ha vilken som helst bakgrund, det spelar ingen som helst.
Men jag har ett kulturellt kapital hade jag däremot med mig, att jag hade en bildning så jag kunde liksom... Jag
men det här är ju också... Hade jag alltså, min farsa var byggjobbare, men han var fan med en bildad byggjobbare. Vi hade ett bibliotek hemma. Och jag menar, mycket av mitt intresse för film, det har jag från min farsa som är intresserad av neorealistisk film, Mussolini och Fellini och så. Så att alltså, när jag läste Mussolinis estetik av Peter Weiss så kände jag verkligen igen mig i de här diskussionerna som fanns där. För så var det i min farsas gäng. Det var ju bara arbetare, men de var ju väldigt intresserade av kultur.
Mm. Det fanns väl något sånt där bibliotek, någonting som alla arbetare prenumererade på med...
De gick på föreläsningar, de försökte orientera sig på lite taffligt sätt kanske, men alltså de var ju inte dumma. De hade ju inte råd att studera.
Nej.
Alltså jag är ju den första generationen som hade... Och det är ju väldigt tacksam för Socialdemokraterna. Jag har ju, kan man säga, en känslomässigt förhållande till Socialdemokraterna på grund av det. Alltså på grund av det, och min farfar var fackföreningsman för ölkörarna. Det var han som såg till att, jag brukar säga det när jag ser unga killar bära in öl till krogar.
Ja.
Brukar säga det. Du ska veta det, att var min farfar och två andra snubbar som såg till att ni inte blev skyldiga om någon snodde öl från lastbilen här.
Det blir, blir det SD nu i höst som vinner, då får dina vänners barnbarn bara läsa Heidenstam och Jan Backmässa.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Jag tror inte att det är mig också.
Nej, du kommer bannlysa sig.
Men jag hemifrån så fick jag ju liksom, jag fick ju liksom, kärlek och trygghet, men det är liksom kulturella intresse, det fick jag hitta själv liksom. Det var liksom, de hade alltså musik fanns liksom, men det spelar ingen roll, va?
Nej.
Du, alltså, vissa saker får man med sig, andra saker får man hitta liksom, och det är också...
Sen är det mycket beroende på vilka kompisar man får när man är typ 15-16.
Ja, det är klart. Det spelar väldigt stor roll.
Alltså jag skulle säga att det har nästan större betydelse än vad man kommer från för bakgrund.
Ja. Jag träffade den kretsen där i gymnasiet med folk som var...
Du gjorde den där som jag läste med Kleverman med någon gymnasiepooler. Det såg ut som ni gick i gymnasiet.
Ja, det
men var, alltså, de där, för det, jag är också för ung för de där, de dummaste. För att, alltså, jag visste inte vilka det var innan, efter Nolle berättade då att Martin Russell hade dött hemma hos honom.
Och ja, så, nej, men inte Martin Russell lever.
Martin Russell, vem var det som dog hos Olle? Alltså jag blandar ihop det.
Nej, det är Grisen Skriker.
Grisen Skriker?
Det Martin Sörling.
Okej. Men det var också så här med Grisens band då?
Ja, Grisens Skriker var ju punkband.
Okej.
Som De var ju ett av de bättre punkbanden.
För strax därefter satt jag med Ebbot på krogen från Soundtrack. Och han bara sa hur stora de var också. Avantgardist. Han gillade också så här som ni, avantgardist.
Nej, men de gjorde två EP-skivor. Mm. Och det var ju Martin Sörling, Mats Borg, Hasse Edström, Erik Fransén. Och så tror jag att jag har glömt det med de här som är Hasses brorsas, Per Edström. Det var de som var Grisen Skriker. De hade den här... De var ju mest kända för att de var... Deras live-framträdande så brukade de liksom... De strippade ju, de var ju helt näck när de spelade.
Men det fanns ju ännu mer extremt. Det var ju den här rörelsen som kallas för Destroy. Det här kanske är för tidigt för dig. Det här är alltså 77-78.
Ja, då var jag 10, så det såg jag ju inte live.
Ja, nej. Alltså det var ju då... Kim var med i Ass. Mm. Och sen var det Matti Hagman som hade The Tanks. Och de spelade inte, utan de misshandlade publiken.
Aha.
Med sina instrument. De gick ut och så slog de dem blodiga.
Det är ju inte publikfriande.
Och så kom då Matti. För Matti var ju lite grann av en legend, va? Han var ju äldre, han var lika gammal som jag. Eller ett år yngre, ja. Och då så sa han: du Stig, alltså, jag måste be om ursäkt. Alltså. Du vet, vi är ju legender, va? Men vi kan inte spela. Så vi måste misshandla publiken istället.
Men det är de dummaste då, som ni skrev om. Ja. Körde de väl ett undergroundstyr? Typ?
Nej, alltså...
Man, för det var de ni pratade mycket om.
Ja, men alltså, det var
och så pratade ni om Peoria tjej.
Ja, just det. Men i den där... Det var en intervju vi gjorde med Lars Grevman. Det som är roligt, den är ju liksom dikterad. Alltså, vi skriver... Vi har inte... redigerat dem så man kan se exakt hur man pratade 1984.
Men jag kom ju också lite fansin kultur. Det var samma omslag som fansin som jag medverkade i och sådär.
Men de dummaste gjorde, alltså det var ju det här, Lars Tevman är ju känd operatenor numera. Och han har alltid haft det här med operan och sen så har han haft det här, alltså de gör ju en låt som är fruktansvärt bra fortfarande som heter Sams son. Som är liksom den första industrisyntlåten i Sverige. Den handlar ju om Son of Sam. Och har inleds med textraderna: det hände igår när jag knullade med en hund.
Han kanske skrev, han kanske spöks. Skrev strof.
Men det här är ju då liksom... det är ur Son of Sams perspektiv naturligtvis. Mm. Den blev ju anmäld i radionämnden. Där, för du vet, folk körde över vägen. Det var ju som spelare i ny nivå. Som gjorde... Men den är fruktansvärt bra fortfarande. Och sen så har de gjort en massa andra saker. Men jag såg ju... Det var ju också så att jag såg ju dem live. Ganska mycket. Och... du vet när man är 16-17 när man ser band live som är, det var ju också det att det var inte så många band som var bra live.
Nej. Mm. Alltså jag hörde ju Trägräs och Stenar när jag var 15.
Ja. Nu kommer ju gamla proggen.
De var ju, måste ha varit fantastiska.
De var bra. Alltså.
Ja.
Alltså vi, alltså du vet på den tiden
min polares farsa spelade Kebnekaise.
Ja, ja, men då blev det sen Kebnekaise.
Ja, men det var också så duktiga musiker på radio.
Ja, men alltså, det var en väldigt underlig tid, för jag var ju samtidigt stalinist.
Ja.
Jag var stalinist och hippie, och samtidigt så hade jag platåskor och David Bowie-fan. Alltså, jag blandade alltihop.
Ja.
Och jag var 15 år liksom.
Ja, visst.
Och jag såg ingen motsättning.
Nej.
Och mina stalinistiska vänner, de tyckte att det var... lite störande att jag hade platåskor.
Jag förstår,
sålde på här.
Ja, men där är ju svensk punk lite intressant, eftersom liksom som Ebba körde ju ändå liksom Staten och Kapitalet och liksom den här proggband. Medans i England som där blev det ju mobbing mot progg och Pink Floyd och så här. Sen har jag läst intervjuer och så med Johnny Rotten senare, men vi älskade Stones och vi älskade Pink Floyd.
Ja, men alltså jag tycker ni snackar skit om Clash. Jag lärde känna Paul Simon.
Nej, men jag har inget...
Men Clash var snyggaste, framförallt från de snyggaste bandet, och han var snyggaste medlemmen.
Jag lärde känna Paul Simon i Madrid genom att vi båda är intresserade av Fyrfäkter. Så vi tillhör den här innersta kretsen bland aficionados. Och det är rätt kul med honom, för han är så...
Han är så jävla normal snubbe.
Ja.
Men han säger också ja. Det. Han förklarar, han säger, du förstår Stig, att vara en riktig rockstjärna va? För jag berättar hur mycket de betydde för mig då när jag var ung va? Mm. Han är ju äldre än vad jag sa, han, alltså du vet, det är löjligt va? Folk tycker att jag skryter och så, men det är så häftigt va? Att vara en riktig rockstjärna. Att det går inte riktigt att fatta.
Ja, men där har du också hur brittiska punken stack ut och hur de också tog gamla referenser. De två kändaste är Clash och Pistols. Och med Clash var att de var just drummer framförallt var inspirerade av blues, Bo Diddley och typ folk
musik
och
sånt.
Och Sex Pistols sen var ju Small Faces och sånt som de hade ju och Bowie. Så att de hade
sen ju äldre referenser. Innan Pistols hade du Damned. Alltså Kim är ju svåger med Brian James. Mm. Och den var ju det allra första.
Jo, de var bra, men det är inte så att ha låtar att gå nynna på.
Nej, men direkt. Alltså, sen tycker jag ju då att Lord of New Church gjorde en hel del riktigt bra låtar.
Ja, men den är väl ändå... Är de tidigare?
76, hösten okay. 76.
Det har jag faktiskt ingen koll på. Ja. Men okej, jag vill inte prata skit om Clash. Det var, jag vet inte, om vi vill prata om amerikansk punk eller brittisk punk eller svensk punk. Så de banden som blev stora i... Alltså, det stämmer ju liksom du säger, Siru, att
jag tycker den amerikanska
New York-punken är ju musikaliskt mer innovativ än vad...
Men känner du till Gods?
Ja, vänta, bara låt han du snackar om garageband.
Men de har ju liksom... Alltså Clash och Sex Pistols är egentligen bluesrock.
Ja.
Det finns en ganska intressant bok som handlar om...
Men du lyssnar på Pistols ackord, Small Faces.
Men du vet, du har ju Public Image Limited, band som John Lang och efter Pistols.
Ja. Men det är ju dubb mer.
Men de är ju liksom... Det var ju vad John Lang egentligen ville göra.
Ja.
Och där har du ju krautrock och då har du dubbmusik och allting i det. Och Paul Simon i Clash var ju den som förde in reggae till dem.
Det är samma sak med The Slits. De har intervjuat faktiskt. Intervjuade Arap 2 veckor innan hon dog.
Ja.
Det enda jag publicerat den är faktiskt Linda Skugge, ett fans av Linda Skugge. Men jag på att lägga in den.
Det fanns en kille, du vet, alltså nu snackar vi 1900, vi snackar 78, januari 78.
Ja.
Så frågade jag då Kim, som var liksom lite grann ledargestalt. Finns en kille i Stockholm som kan mest om modern musik?
Mm.
Ja, han heter Henrik Gahl.
Ja.
Han kan allt. Och så snackar jag med Henrik. Han är så cool va. Så säger han så här, du vet, en gång i tiden så var det så här att vi var 5 grabbar som hängde på olika, du vet, vad de nu hette, de här ställen man såg second hand skivor. Och vi visste allt. 3 månader senare är det plötsligt 70 stycken. Och det var inte lika roligt längre. Men alltså, jag frågar honom, finns det något band som du tycker är väldigt underskattat? Som inte har spelats i Sverige? För jag skulle göra en grej i Växjö av alla jävla städer.
Är det här 1978?
Nej, det här var någon gång på 90-talet.
Ah, okay.
Jag vill bara spela en låt som är jävligt konstig. Som är gjord, som är punk, men som inte är normal punk.
Ja,
men då skulle du ta ett New York-band. Det fanns ju i Kalifornien en slags förpunk på 60-talet.
Mm.
Men det fanns också någon gång 68-69 ett band i New York som heter Gods med Z.
Okay.
Som gjorde en låt som heter Raider Eyes. Och den är jävlar mig bra. Den ska du försöka ta reda
på. De hade massor med bra garageband både på västkusten och östkusten i New York. Eller östkusten och västkusten på slutet av 60-talet. Men det som är intressant, det är det jag menar med konst, rörelse också. Det är egentligen därifrån allting kommer, från Andy Warhol och Velvet Underground, när han säger till Reed, gör vad han vill. För att du har dels Velvet Underground där, som är det, bananskivan där är den viktigaste plattan kanske i världshistorien, med, eller på rockhistorien. Och sen har John Cale låt mig prata. Ja, men Bowie var också inspirerad av dem. Sen har John Cale som producerar i samma band som producerade Stooges. Och från det så har du liksom punkten.
Men det stämmer.
Och Bowie som sitter i England och lyssnar på den musiken.
Det stämmer så till att hans första skiva är den första skivan där. Det är den första konstnärliga skivan. Det är det.
Jag hade den faktiskt. Ja. Och jag hörde faktiskt Nico.
Jag hade den signerad av Andy Warhol.
Jag hörde Nico när var på Glädjehuset.
Ja.
Jag hade den signerad av Andy Warhol. Morsan råkade lämna upp samma väska från New York när jag var där 13 bast och träffade Andy Warhol för andra gången. Och så då är det några pundare, för det var mycket pundare i Vasastan på den tiden. Som gör inbrott i vindsförrådet. Så de snog skivorna i väskan. Men däremot litografierna som är Andy Warhols typ, litografier på Beatles och Mick Jagger, de slänger de ut. Så jag förlorar Sticky Fingers och Velvet Underground skiva signerad av Warhol, men litografierna har jag kvar.
Kan du det ha? men hur svensk punk då, den är ju ganska mångfacetterad. Jag såg den här serien som det var väl, vem var det som gjorde den?
Det var alltså, jag vet inte, Kristina, hon som
Lindström
gjorde,
eller något sånt.
Kristina Lindström.
Och Christian Petri.
Ja, Christian Petri. Ja,
Christian Petri var med på det här också. Jo, men alltså, jag såg ju då
det. Stig blev bortklippt, tror jag.
Nej, det blev jag inte. Jag fick pengar för det också.
Det var en film de hade, men jag såg aldrig dig i film.
Nej, men det behövs inte. Jag är inte så jävla egocentrisk. Det var du som inbillade det. Att jag skulle vara egocentrisk. Tycker du att jag är egocentrisk?
Nej, det skulle jag säga.
Nej, inte egocentrisk.
Nej, narcissistisk. Nej, snarare lite så här blyg.
Nej, vi pratar inte om dig själv.
Nej.
Vi pratar om saker du har varit med om.
Ja, men alltså, jag tycker att det var en ganska bra bild. Men det de missade, det var att de förstod inte att det var en väldigt skarp motsättning inom punken, alldeles från början.
Ja,
mellan innerstan och Rågsö.
Ja.
Och det där liksom, för att det var så pin. Alltså, majoriteten av de som var punkare, de var innerstadspunkare. Och de var hatade proggen. Det var liksom deras, det var deras motståndare, det var proggen. Och proggen innebar ju samtidigt vänster. Och det är, alltså, det är en del av historien som man inte ska glömma.
Nej, det är en intressant grej. Med svensk, jag ska bara dra den här för att ta upp mig lite ära själv som stiger med punkter i det här. Med svensk hiphop var det likadant. Att om du kollar tillbaka 18 år från och med nu, eller 15, så dominerade, så var svensk hip bara Södermalms hiphop. Det som mina kompisar förorten kallade kaffelatte hiphop. Visst, Latin Kings hade gjort de banbrytande plattorna och sånt, och folk hyllade dem lite, men det fanns ingen musik från förorterna tills jag breakade kartellen med några artiklar. Då blev det bara förortshiphop. Sen blir det stekt en backslash igen, att det kanske blir innerstadshiphop.
Jag menar, jag är så kategorisk, va? Att jag menar att det är så här, och det här är väldigt viktigt av politiska skäl, att vi måste bilda en förening mellan människor från förorten, invandrare och arbetare, alltså av politiska skäl. Därför att annars så kommer fascisterna ta över, förstår du?
Det låter som en bra idé.
Och då måste man ta bort de här jävla södermänniskorna. Därför att de förstör precis allting. Därför att de står för det som invandrarna hatar. Och de står för det som arbetarna hatar. Och de är förtryckta av tjejer. Och det viktigaste i dagens läge, alltså det absolut viktigaste, det är relationen mellan man och kvinna. Och hur den relationen har gått över styr.
och som gör att jag är den enda i Sverige som vågar i direktsändning gå ut och försvara de som har blivit angripna av MeToo. Det är bara jag.
Alltså det har många poänger här, men det låter lite, du kan inte skylla sånt där på kvinnorna, och det är ju Alexander Bard också. Jag menar med att de här förtryckta, som du menar, alltså kultur från söder, det är ju inte kvinnornas fel. Men så, alltså när, till exempel när jag breakade kartellen där, då var det ju så att då, när det kommer någonting nytt, alla de här Södermalmskritikerna också började typ svartmåla kartellen. De blev föremål för alla ledarsidor. Jag blev svartmålad, men det var också andra sidan, folk på Södermalm också måste jag säga, som hyllade artiklarna och sånt. Och sen blev det ju så som Don DeLillo, som jag sett ständigt Nobelpristagare, han sa till mig när jag gjorde en intervju med honom en gång, att medelklassens sätt att avväpna någonting de är väldigt rädda för, det är ju att sätta Chiguara på en kaffekopp och omfamnar. För sen blev det ju så att de började omfamna kartellerna, att de fick Grammy och blev även typ Anders Lok och började hylla kartellen.
Jag hatar inte människor på Söder. Jag hatar definitivt.
Men jag tror inte det är kvinnor.
Nej, men tyst nu. Jag hatar definitivt inte Conny, för jag gillar verkligen Conny. Utan det jag vill få sagt, det är att det har skapats ett slags mambo jambo ideologiskt som har skadat vänstern och som har gjort att vänstern är liksom inaktiv. Alltså när man angriper vem det nu var, någon gammal vänsterledare, för att han hade sagt till en tjej att han tyckte att hon var söt eller någonting sånt. Alltså vi har hamnat i ett läge där vänstern, med möjligt undantag av KPML-är, alltså det kommunistiska partiet. Nu är väl, tycker jag att det är intressant att Frank Baud har lämnat partiet, för han anser att de har blivit ett medelklassparti. Men kommunistiska partiet var ju det enda parti som har hållit från, de bildades december 1970 och hållit fram till nu, och de är större idag än våra var 1970.
Men nu, vi är tre pratsamma herrar. Det finns ju, det måste ju finnas plats för flera olika rörelser liksom. Och du, som du säger, du vet, du känner maoister, du känner stalinister, du känner alltså alla får prata. Men det finns ju, det måste vara inflikat, det finns ju inom feminismen finns det väldigt mycket väldigt spännande exempelvis Kajsa som jag spelar med, hon är med i någonting som heter Konstmusiksystrar, som är en förening som, de är 300 stycken, och det är tjejer som är allt, de är väldigt många unga, mellan 20 och 30.
Och kolla,
och de har ju liksom, de har den här organisationen, de hjälper andra att få jobb i mansdominerade yrken. Du vet, kvinnliga dirigenter, Bob Hund, vi har ju spelat med symfoniorkestrar och sånt där nu, va? Kvinnliga dirigenter har väldigt svårt att komma fram. Kvinnliga
Nej men jag fattar precis vad du menar. Om du kollar på kvinnlig konströrelse inom foto till exempel, så har du ju bara Annika von Hauswolf, Julia Peirone, Cecilia Edefalk, Jenny Kjellman, Anna Olofsson. Det är ju bara
det som är intressant med konstmusiksystrar är att de är inte bara en förening som är så här heja oss, utan de gör du vet, de har workshops. Du har liksom de, jag var på en konsert här med tjejer som har intresserat sig för scenen och ljuset liksom. Där de ser liksom att okej, du går på en rockkonsert, det är ljus på scenen, det är rök, det är liksom scenen här och här är publiken. Hennes konsert var liksom glödlampor som var placerade liksom runt om. Hon bygger ett varmt rum. Men det, alla känner sig välkomna. Hon ser liksom Att hon är van med att hon kommer till ställe och det finns liksom en, det finns liksom, hon kan se en manlig blick i bara tekniken och jobbandet och hela köret. Va? Jo, men... och där... Det som är spännande är att de gör ju saker.
Ja, det är ju jättekul och bra att de flyttar fram sina positioner. Och de
jag måste ju...
Vänta. Så här. Och de har ju aldrig gjort någonting mot. Men det Stig, tror jag, det du menar först där. Det var ju det vi har i Sofa. Att det är en inavlad by där alla tycker likadant. Tyvärr läser de inte. De vill vara... cutting edge, men de läser inte utländska tidningar. De gör inte det, utan det är samma åsikt, det är samma sak för de här flickor och kvinnor.
Jag kan också känna av den här, som jag själv säkert ibland är del av också, men någon slags du vet, det är bara i Stockholm som man kan känna att man befinner sig i centrum av världen, va? Är du i Berlin så kan du inte känna att du är i centrum av världen, för att du fattar att du kan inte ens vara i två stadsdelar samtidigt. I Stockholm kan du leva i det om att du har att man skulle så att säga veta allting.
Går du på Medis en sommardag så ser alla människor på Söder likadana ut. Män med skägg och mössa på huvudet och kvinnor ser så här i lila hår eller blått hår.
Ja,
men lyssna, i New York eller Berlin och vissa andra städer så där låter du subkulturerna få vara i fred, att du, eller Barcelona till exempel, att du kan leva i samspel, inte att allting blir likström.
Jag var hemma hos dig och gjorde en intervju med dig där någon gång 87.
Ja.
Det här är ju kuriosa, men jag har ju aldrig varit så starstruck i hela mitt liv. Jag har ju träffat Joe Strummer och killar i New Order och jag har träffat spelare med Tåström och grejer, men jag har aldrig varit så...
Och Blurande spelar med också.
Ja, men jag har aldrig varit så starstruck som jag träffade Stig.
jag som var så anspråkslös.
Ja, men jag hade ju läst din diktsamling, jag tror att det var den tredje.
Okej. Okay. Deras ordning.
Ja, exakt. Och jag var hemma i den lägenheten och jag intervjuade. Jag minns att jag stammade en scen. Det var en intervju som jag sen skulle skriva ner. Va? Men det var att träffa dig då, Stig, var ju liksom i mitt liv så har du haft en väldigt stor roll.
Jo, men alltså, jag har ju förstått det långt senare. Men det lustiga är ju att jag förstod det aldrig då.
Nej, du dömer inte mig.
Nej, men alltså, jag var ju precis som alltså vem som helst. Och det enda som hände då på 80-talet, det var att jag kunde vara med dramatiskt snyggare tjejer.
Jo, men du hade också, du var ju otroligt briljant.
Ja, jo.
Du hade också en... Och det är alltid uppskattat med det att du är alltid genuint intresserad av andra människor.
Jo, nej men alltså det har jag från min släkt. Har du sett den här dokumentären om mig?
Ja.
För jag tycker det ger en bra bild. Mina kusiner, alla är ju tjejer. Jag är den enda killen.
Mm.
Och de är ju likadana som jag, fast de är tjejer. Alltså de är jävligt offensiva.
Men du vet att
att de styrde Södermalm.
Ja. Men du räddade ju mig faktiskt från... Jag minns... Du berättade för mig 1987 eller 88 att varför jag skulle hålla mig borta ifrån amfetamin.
Mm.
Du berättade om psykiska och fysiska... Alltså du skällde ut mig.
Uh-huh.
För hur jag levde. Alltså jag hade inte, jag höll aldrig på.
Mm.
Men jag hade testat grejer. Och vi pratade om det på krogen. Och Stig läxade upp mig. Och förklarade det här med att det här kommer påverka ditt känsloliv under lång tid framöver. Du måste bli av.
Det låter som, jag gjorde en intervju med Sonny Rollins. Han berättade, när han berättade för Charlie Parker att han hade börjat med hår, eller provat hår. Så fick han en utskällning. Varför han inte ska göra.
Jag lyssnade ju på dig.
Det är väldigt glad över det. För att, alltså, jag måste ju säga att amfetamin har haft en enormt stor inverkan på mig. Positivt och negativt.
Ja.
Känslomässigt väldigt negativt. Konstnärligt delvis, framförallt i början, positivt. Och jag kan liksom inte, det vore hyckleri, jag hatar hyckleri. Att säga att det är bara någonting negativt. Nej, det är inte bara någonting negativt. Men som människa, som levande människa, som en Guds varelse, så finns det få saker som förstör människor så mycket som absolut.
Ja, visst.
Men rent konstnärligt så är det ju bara konstaterat att när Bowie var helt växat med fördragna tapeter i Beverly Hills som målade svastika på väggarna, så gjorde han åtminstone sin bästa platta, ja, Station to Station. Ja, ja, och Bob Dylan hade gjorde ja, på sitt 60-tal amfetamin. Ja.
Men jag har ju haft...
Men alltså, man kan inte säga så här. Okej, okay, alltså jag insåg när jag var väldigt, väldigt, väldigt ung, kanske 12 år, 13 år, att jag hade en särskild gåva. För jag blev väldigt upphåsad som barn, redan när jag var 9, va? Och jag förstod att jag har en särskild gåva, och jag var väldigt populär bland alla, va? Även de tuffa killarna, va? De gillade mig för att de tyckte att jag hade någonting, va? Och det gjorde att jag ansåg att, eftersom jag var kristen, va? Så då ansåg jag att jag har liksom en skyldighet att även om det går ut över mitt liv, även om jag dör, så måste jag göra det som jag anser vara bäst för min konstart.
Mm.
Och när jag förklarade det för min mamma, jag sa ju det, du måste förstå mamma, jag var medveten om att jag kunde dö. Mm. Jag var nära att dö flera gånger. Men jag var beredd att dö. Precis som en soldat som går ut, som reser sig upp från skyttegraven, är beredd att dö. Så var beredd att dö. Och då säger min mamma, som är en fantastisk människa, då säger hon, det är hårt som mamma att höra dessa ord, men jag förstår det fullständigt.
Mm.
Och jag kan inte bedöma det här, för jag har aldrig tagit den här drogen.
Nej. Jag träffade dina föräldrar vid TV.
Ja, de var ju fantastiska.
Ja, ja. Men det jag vill säga här, det är ju inte liksom att det är inte så att
Bowies bästa platta, att man kan köra ett tag, men dels så tar det ju över, så att, eller dels måste du ju tänka på dig själv som person, men, och sen funkar det ju inte som en show på en drog i längden, eller som konstnär heller, att du blir sämre, tappar ju dem.
Men jag vill säga det, att jag vill säga tack till Stig för att du har, bortsett från att du guidade mig när jag skrev dikter, bortsett från att vi umgicks som kompisar då, sen ser jag ju så som Stockholm är, att man vill tappa kontakt med människor för att man inte är i samma arbetsrum. Men du hade ett stort inflytande på mitt liv, och jag är tacksam för att du varar mig för vissa saker.
Ja, men alltså det som jag tycker, jag skriver den här boken när det känns att det går att ta slut.
Ja.
Och en av de viktigaste sakerna i den boken, som jag tror att de flesta kanske inte tänker på, det är att alla som jag handlar av, alltså langare, varnar för det.
Mm.
Alltså de säger, du får aldrig skjuta. Mm. Därför att då förstör du det. Alltså, i princip alla langare skjuter. Mm. Alltså langare är fattiga människor som lever på, alltså, sosnivå.
De vill inte dra ner dig, eller?
De vill inte dra ner mig, och de vill skydda mig, va?
Mm.
Och det var även så att den jag handlade av på 90-talet, när jag använde det som mest, så var jag ganska dålig skick.
Mm.
Och då så kom jag upp till honom, och då sa han, nej Stig, nu är du för dålig skick.
Mm.
Du får handla den här gången. Men nästa gång du kommer hem till mig, så måste du ha ätit upp det lite grann. Och du måste ha joggat lite grann. För jag vill inte vara ansvarig för din död.
Mm.
Alltså, det här handlar inte om onda människor.
Nej.
Det här handlar om människor som själva är slavar under drogen.
och som försöker upprätthålla någon form av liv.
Men det här kanske som är essentiellt, att är man en sund människa så gör man inte skillnad mellan slott och koja. Man ser alla människor för vem de är. Liksom. Jag vet inte, är det en kristen blick?
Nej, det är inte en kristen blick. Jag är kristen. Men min kristendom har ingenting att göra liksom med mitt liv.
Ja, men för min del var det så. Jag växte upp i en kristen familj. Och det jag lärde mig vid barnsben var att det inte är skillnad på någon människa. Du har liksom... alla var alltid välkomna i vårt hus.
Ja, ja.
Vi hade människor som kunde ha mycket tvivelaktigt förflutet. Men de var alltid välkomna liksom.
Och så var det med mina föräldrar.
Ja, samma sak i mitt. Men det var ju inte så hos de flesta. Alltså, de flesta mina kamrater fick ju gå in och... När du kom till besök, då fick du gå in och vänta på 70-talet. Medan de åt. Hos mitt hem var det, som invandrarna sa när de kom hem till mig. Det är bara hos... Nej, du blir behandlad som hos oss.
Invandrare, och sa ju, du är som en invandrare, Stig. Varför är du ingen svensk? Och jag skällde ut dem.
Men då var min mamma uppväxt.
Rullar på Frankrike?
Ja, rullar i Sverige och Frankrike.
Mina föräldrar, de sa ju till och med så här, för att mina polare, jag umgicks ju nästan, jag alltid umgicks, alltså sen jag var barn, och har umgås med busar. För de jag tycker var roliga att umgås med.
Inte längre, när du träffar mig.
Ja. Men de sniffade ju in i mitt pojkrum.
Ja.
Och då luktade ju tinner. Och då sa ju farsan till mig. Ja, nu är det så här va. Att vi har ju räknat ut att du inte är så jävla korkad. Att du sniffar tinner eller solution. För så dum kan du inte vara. För då sabbar du gärna.
Ja.
Men däremot är vi lite bekymrade över det här med hash. Så han hade massa jävla grejer från det bästa om hur farligt det var med hans och sånt där, va? Och så kom jag hem till mamma en gång och jag var så jävla, det rökt någon jävla afghaner och sådär, va? Och jag var helt borta och mamma var vaken och satt vid köksbordet och sa, Stig, du ser ledsen ut. Ja, så du förstår, livet, det är som en pyramid. En pyramid? Ja, alltså du går upp för den här pyramiden. Uppför och uppför och uppför. Och till slut så är det bara luft. Vad säger du då? Ja, det låter väldigt otäckt, sa mamma. Jag tycker att du ska gå och lägga dig och sova nu.
Det ska vara slut, tror jag.
Det är inte gratis att göra podd och vi är beroende av varje bidrag. Swisha in ett bidrag på nummer 123-5354-857. Jag repeterar numret 123-5354-857.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.